Plenum börjar. Närvaro och registrering. Talman Jörgen Pettersson anmäler om övrig frånvaro från dagens plenum. Lagtingsledamöterna Sandra Listerby och Robert Mansén anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom. 26 ledamöter är närvarande. Antecknas. Så går vi till dagens första ärende som är en första behandling. Ärende nummer 1, godkännande och sättande i kraft av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Malaysias regering å andra sidan. Och det är lag- och kulturutskottets betänkande nummer 4, 2024-2025 och landskapsregeringens svar RP8, 2023-2024. Och numret på republikens presidents framställning är 8-2023-2024. Och först tillåts diskussion och efter det så börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ledamot utskottets ordförande Harry Jansson, varsågod.
Tack fru talman, goda kollegor. Utskottet har alltså haft att handlägga frågan om att ge vårt godkännande till ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och dess medlemsstater å ena sidan och Malaysias regering å andra sidan. Alla minnesgoda parlamentariker känner ju väl igen detta förfarande att EU då ingår den här typen av ramavtal med omvärlden. Och det här är en i raden som vi nu då har fått på vårt bord. Utskottet omfattar landskapsregeringens rekommendation om att lagtingen ger sitt bifall. Och vi gör det mot bakgrund då av att Ålands särställning har beaktats på det sätt som sedan en tid tillbaks har då utarbetats en modell för hur Ålands EU-protokoll tas med i den här typen av förhandlingar. Ett förfarande som vi redan tidigare konstaterat mycket gott och ett föredöme för Åland ska hanteras i internationella sammanhang. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker är begärda. Inga flera anföranden är begärda. Så ingen vidare diskussion. Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. Och vi går då vidare till ärende nummer 2 som heter införande av lagstiftning om inteckning i bil. Och det är lag- och kulturutskottets betänkande nummer 3, 2024-2025 och lagförslag 2023-2024. Och även här då först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion. Lag- och kulturutskottets ordförande Harry Jansson, varsågod.
Tack talman. Jo, ärade kollegor, när lagutskottet fick detta ärende på sitt bord för en tid sedan så hade vi inledningsvis faktiskt lite svårighet att greppa vad frågan handlar om. Men för att göra en lång historia kort, det handlar alltså om den förändringsfas som inträder när den nu gällande självstyrelselagen trädde i kraft 1 januari 1903. Där då alla hittills gällande överenskommelseförordningar upphörde. Däribland en förordning då som gav landskapsregeringen rätt att då hantera den här typen av inteckningsärenden med stöd då av den rikslagstiftning som fanns på plats. Sedan har tiden förflutit och först då nu 2024 har man då noterat att det är enligt landskapsregeringsbedömning skett en förändring i detta parlaments lagstiftningsbehörighet så att detta rättsområde då går att härleda till självstyrelsens katalog av behörigheter. Och utskottet, vi delar helt landskapsregeringens sätt att härleda den här rättskällan som då faller tillbaks på fordonsregister, vägtrafiklag och mycket annat och övriga ärenden som landskapsregeringen har möjlighet att agera som myndighet i. Och därmed sagt så blir det ändå intressant att se vad rättskontrollen av vår lagstiftning än en gång kommer att ge upphov till. Därför att som vanligt rör vi oss lite i en gråzon. Men i och med att den privaträttsliga delen i och med 1991 års självstyrelselag är tydligt avgränsad, eller betydligt tydligare avgränsad än tidigare, så är utskottet fullt övertygad leket med landskapsregeringen att det här rättsområdet hör till lagtingets behörighet. Sedan talman, den här praktiska sidan av den är ju relativt begränsad, men det är ändå viktigt att den här typen av rättsärende också hanteras då fullt korrekt. Hur det är möjligt att det här förfarandet har kunnat tillämpas är ju det att den lagstiftning som fanns på plats då 1 januari 1903 när nuvarande självstyrelselag trädde i kraft, den lagstiftningen har fortsatt att gälla. Och i och med att lagtinget inte har lagstiftat så är det den rikslagen som fortsätter att gälla. Det enda vi kan konstatera då, här har ju då landskapsregeringen agerat myndighet på ett sätt som då egentligen borde ha varit åtföljt av en överenskommelseförordning. Men huvudsaken är att man hade den rättsliga grunden i sig. Men det är naturligtvis bra att sådant här rättas till. Antalet ärenden då som det här handlar om är bara ett handfull per år högst. Så det är ju ingen större praktisk betydelse. Och jag ska väl erkänna att jag själv tillhörde de som inte visste att det här längre ens fanns i kraft. Utan att det så pass sällan hade nyttjats. Och det här betyder ju då, talman, att den finska lagen som ligger i grunden antas som en blankettlag och där vi endast då pekar ut vissa saker, det vill säga att landskapsregeringen då hanterar den här typen av ärenden också i fortsättningen. Tack talman.
Tack för det, utskottets ordförande Harry Jansson. Det är inga fler talare på talarlistan så jag förklarar diskussionen avslutad. Och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om inteckning i bil för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Och lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutat. Vi går vidare till ärende nummer 3 som heter Främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Och det är lagförslag nummer 2, 2024-2025. Och talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion. Minister Perema.
Fru talman, favorit i repris kanske man kunde säga, ända sedan år 2010 har rikslagar gjorts tillämpliga på Åland via blankettlagar då man i flera omgångar har gjort precis motsvarande lagstiftning som detta förslag då möjliga att tillämpas här på Åland. Och jag väljer här att, eftersom jag uppfattar att texten under den allmänna motiveringen är tydlig och klar i den här delen, så att jag läser det andra och tredje stycket för att på det sättet ge bilden av varför landskapsregeringen ger detta förslag. Och skälet till att blankettlagstiftningen då ursprungligen tillkom var att undanröja hinder för sjukpensionärer att återgå i arbetet. Ett vällovligt syfte givetvis. Syftet är att den ska ge i synnerhet sjukpensionärer med små pensioner möjligheter att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga och kapacitet. Och ett annat mål är att sjukpensionärer lättare ska kunna ta sporadiska och kortvariga jobb och att hjälpa framförallt personer med splittrad arbetskarriär och en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för tiden innan arbetsoförmågan inträdde. Och en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst just innan den här tiden och för att få anställning då framöver. Och samtidigt så ger detta förslag då dessa personer en möjlighet till extra inkomster genom arbete. Och samtidigt så finns det ett intresse i detta hos samhället. Man gör tillgången till arbetskraft förbättrad genom detta. Varför har inte denna eller syftet med lagstiftningsåtgärden då blivit permanentad eftersom alla tycker att den är intressant och bra? Så här finns någonting som kallas för den linjära modellen, alltså ett system som beaktar både partiell, invalid och sjukpension. Det har man inte kunnat enas om mellan parterna, arbetsmarknadsparterna, hur detta ska då tillämpas fullt ut för att kunna komma till en permanent lösning. Det här är ju, får man väl säga, ett svaghetstecken att man måste ha temporära åtgärder gång på gång. Tyvärr så är man inte i målen nu. Men den slutliga målsättningen med detta är förstås god och vi hoppas att lagstiftaren ska kunna komma till skott med det. Jag ska inte överdriva konsekvenserna av detta förslag sett ur helhetsperspektivet och i det här fallet landskapets ekonomi. Statistiken i lagförslaget visar att det inte är särdeles många personer som berörs av detta, så på helhetsnivån har inte detta någon betydande påverkan på landskapets pensionsutgifter. Men däremot så kan lagförslaget ha en positiv inverkan för ett antal individer. Tack.
Tack för det, ministern. Inga repliker är begärda, så vi går vidare till nästa anförande som är ett gruppanförande. Och det är Roger Höglund som håller Åländsk Centers gruppanförande. Varsågod.
Jo, tack fru talman. Här är det lagting och åhörare. Det här är ju i mångt och mycket en favorit i pris. Det har dykt upp ett antal gånger här under de senaste åren. Och anledningen då, som finansministern sa, så att man är i riket och inte har uppnått den här enheten om den så kallade linjära modellen. Och till den här linjära modellen så ingår också det som kallas automatiskt beslutsfattande, som vi har diskuterat i salen från och till. Man kan undra, vad är då detta? Det här är lite utanför. Men vad är då automatiskt beslutsfattande? Ett vanligt och bra exempel på det är ju skattekort. Där man begär ett nytt skattekort och man kan hämta det då digitalt inom några sekunder. Så ingen människa som är inblandad där och gör att det tar tid, utan det är automatik i hela processen. Men då, för att återgå till den lagstiftningen, den är bra på alla sätt, det har vi konstaterat tidigare, den har varit upp. Den ger möjlighet till arbete. Det rör som sagt var endast ett fåtal på Åland, bara ett fåtal. Men för dem då som berörs så är den här lagen viktig, och den har inte heller någon ekonomiska konsekvenser att tala om. Så det här är bra på alla tänkbara sätt. Så att från Centern så stöder vi helt där lagförslaget. Tack ska ni ha.
Tack, och då går vi vidare till nästa gruppanförande, och det är vice talman Markus Måtar som håller gruppanförande för obunden samling. Varsågod.
Talman, bästa lagting och övriga åhörare. När det gäller den här lagstiftningen så är det ju i praktiken kanske inte så hemskt mycket man behöver ord om, men det är sist och slutligen, vi från Obunden Samling har nu tittat lite närmare på det, och det är sist och slutligen ändå ett ganska intressant paket som ligger bakom. Alltså det är en blankettlag som vi nu ska förlänga med ett år, och det är lite bråttom, det borde träda i kraft vid årsskiftet. Och det handlar om att vi ska fortsätta att ha vår lagstiftning när det gäller olika förmåner och rättigheter. Det ska så att säga sjunga i kör med de regler som gäller i övriga Finland. Och det är ju sin sak. Om man tittar också i det här lagförslaget så handlar det i grunden så har de här reglerna tillämpats på ungefär 25 personer årligen liksom när det gäller Åland. Men sen de här förändringarna man gör så gäller det nog betydligt färre. Man ändrar ju lite åldersgränser till exempel med anledning av att man i Finland har infört skolplikt upp till 18 års ålder. Så förändrar man här nu då på vissa förmåner som sådana personer annars skulle ha. Och så vidare. Den stora saken och det som jag ändå tycker är lite, ändå en liten twist på det här, en liten vinkling på det här. Så det är det att i Finland så kommer man med det här förslaget och säger att man sparar 47 miljoner på att införa dem eller göra de ändringar man gör och som vi nu då accepterar genom blankettlag. Och då måste man ju fundera att när det försvinner 47 miljoner från statsbudgeten så är det kostnader som någonstans drabbar någon annan. Och det är nu vår uppfattning att här så till den delen man blir av med förmåner som kommer ur sjukförsäkringssystemet så blir det ofta så att då går man på Åland blir det att man går till KST och i övriga landet går man kanske till kommunerna. Så det här är ju saker som sen kan drabba kommunerna. Och det är också intressant med tanke på att regeringen här tidigare har sagt att när det till exempel var försämringar i bostadsbidragen så hade man en teori om att man skulle kompensera att när de försämrar i Finland så vi håller minsan så att säga flaggan högt och ser till att det inte blir försämringar för ålänningarna. Nå, det här gäller nu ett väldigt få antal ålänningar. Så jag kan kanske förstå att man inte har satt pannan i så hemskt djupa väck. Men det är väldigt svaga personer, eller vad ska jag säga, alltså personer som har det väldigt tufft som antagligen drabbas av de här förändringarna. Och det skulle ha varit kanske lite intressant då att se om man skulle ha ett litet resonemang om hur man eventuellt kompenserar det här då, eftersom vi på Åland åtminstone har nuvarande regering haft lite av den strategin har man åtminstone sagt att man vill kompensera. Så det är väl kanske den här vinklingen som obunden samling har på att vi nu ska godkänna den här blankettlagen och förlänga den då med ytterligare ett år. Att det hade varit intressant att se en fundering kring hur de här sparåtgärderna är. Det självklart att vi sparar vi också på det här sättet, eller har vi någon form av åländsk vinkling på det? Tack, talman.
Tack för det. Inga repliker är begärda, så vi går vidare till nästa gruppanförande. Och det är ledamot Jesse Eckerman för Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, talman. Idag behandlar vi en lagstiftning som syftar till att främja deltagande och skapa flera möjligheter för sjukpensionärer på Åland att återgå till arbetslivet. Landskapsregeringen föreslår en ny lag som förlänger möjligheten att tillämpa rikets lagstiftning, vilket också underlättar för sjukpensionärer att stegvis och på egna villkor återgå till arbete. Vi vet alla att det finns många som är sjukpensionärer som kanske inte kan återgå till sitt tidigare yrke men som ändå har flera fina förmågor och skulle kunna bidra på något sätt med arbete i någon form. Kanske en dag i veckan, kanske mer eller mindre. Det finns som sagt många ålänningar som har fluktuerande eller varierande funktionsförmåga. Och det betyder ju att en persons förmågor och begränsningar kanske inte är konstanta utan kan påverkas av faktorer som dagsform, mående, fysisk hälsa, psykisk hälsa eller andra omständigheter. Och lagens syfte är ju att ge sjukpensionärer större möjlighet att återgå i arbete, särskilt de som har små pensioner och splittrade arbetskarriärer, och öka arbetskraftstillgången genom att underlätta för sjukpensionärer att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga. För att om man kan bidra och känna sig behövd och få vara del av arbetslivet är jätteviktigt och värdefullt för varje individ. Den föreslagna lagstiftningen vilar på två grundläggande principer, flexibilitet och trygghet. Och genom att man möjliggör för sjukpensionärer att arbeta utan att på den biten riskera sin pension, så skapar man också en modell som är både hållbar och inkluderande. Förändringen som landskapsregeringen föreslår säkerställer att denna möjlighet förblir tillgänglig från januari 2025. Jag ska tillägga också att det är viktigt att Åland följer upp förändringar i rikets lagstiftning och integrerar dessa i Ålands lagstiftning när det är relevant. Och Socialdemokraterna stöder denna lagframställning. Tack.
Tack. Vi har en replik och den går till vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman. Jo, lagtingsledamot Eckermann, det är fint att Socialdemokraterna stöder det här. Det gjorde inte era kamrater eller medsystrar och bröder i riksdagen, i utskottet, i det relevanta fackutskottet i riksdagen, så gjordes en reservering från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och de gröna. Och man tyckte inte att det här som vi nu tar som blankettlagstiftning på Åland var en särskilt bra idé. Men är det någonting där som har på det sättet Socialdemokraterna på Åland och Socialdemokraterna i Finland, är det, tänker ni olika på något vis? Eller det är ju den här 47,5 miljoners inbesparingen som också indirekt kommer att drabba ålänningar. Men har ni något resonemang kring det? Tack talman.
Repliksvar, ledamot Eckermann, varsågod.
Tack för den frågan. Nu har jag inte satt mig in i exakt vilka diskussioner som fördes i utskottet i Finland. Men jag tänker också att i Åland så sitter vi i en sån situation att när vi behöver på riktigt se över vad det är för saker som kommer därifrån. För det här är ju också, liksom ledamoten Måtar sa i sitt gruppanförande, en del av ett större lagstiftningspaket.
Och vice talman Måtar, andra replik.
Tack talman. Jo, lagtingsledamot Eckermann, jag kan väl upplysa att jag skulle tippa, det är inte så hemskt många ålänningar som jag nu redan tidigare sa här i gruppanförandet för obunden samling, så är det inte så hemskt många ålänningar som kanske kommer att drabbas av det här. Men de som drabbas har det nog jättetufft. Men ni har inte funderat något närmare på det hos på regeringssidan. Tack talman.
Avslutande repliksvar, ledamot Eckermann.
Tack. Nu förstår jag inte riktigt vad vice talman Måtar menar med att vilka personer det är som skulle drabbas negativt av det här. Det står i förslaget att det är ungefär 1-2 personer per år på Åland som har sin pension vilande för att återgå i arbete till exempel. Och min uppfattning är att det är ju jättebra om alla människor som kan och vill och har en förmåga att kunna göra någonting annat än att sitta hemma är ute i samhället och är behövda och bidrar med det de kan.
Tack för det. Vi har inga fler repliker begärda, så jag förklarar diskussionen avslutad. Kan förslaget om att ärende remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras då till social- och miljöutskottet. Och vi går vidare till ärende nummer 4. Det är lagförslag 5/2024-2025 och heter kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn vid kortvariga anställningar. Och talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion. Först är det minister Sekai. Varsågod.
Tack talman. Varje gång vi lämnar över ansvaret för våra barn till någon vuxen så gör vi ju det med en självklar förväntan att det är i trygga händer. Och det tycker jag är en förväntan som inte borde gå att svikas. Bästa lagting, även små glapp i lagstiftningen kan få stora konsekvenser för våra minsta. Och det är ju därför som vi också nu lägger fram ett förslag som täpper till ett viktigt skyddsglapp. Idag kan ju inte arbetsgivaren alltid kräva ut utdrag från brottsregister för personer som ska jobba kortare perioder. Och det här anser vi ju ett glapp i skyddet som vi måste täppa till. Vår uppfattning är att det inte spelar så stor roll egentligen om kontakten är kort. Hamnar fel person på fel plats så kan konsekvenserna bli katastrofala. Med vårt förslag här som finns framför er så ska arbetsgivare få rätt att kräva ett utdrag även för anställningar som är kortare än 3 månader. Det här handlar absolut inte om att misstänkliggöra folk utan som jag nämnt här att täppa till en öppning där något faktiskt kan gå riktigt snett. Jag ska ge er ett exempel där en person med brottslig bakgrund exempelvis kan hoppa in som vikarie i ett daghem på 2-3 månader. Om något skulle hända under den tiden, då anser jag att vi faktiskt har svikit vårt ansvar som samhälle. Och det är just den risken som vi inte vill ta. Det här förslaget förebygger just sådana situationer. Vi vet att också nuvarande lagstiftning som är i kraft har en bra och förebyggande effekt eftersom personer som eventuellt har anmärkningar i sitt registerutdrag undviker att söka. Och det är några promille som brukar förekomma när man gör den här typen av kontroller. Vi föreslår också att det här ska gälla inom den privata sektorn och här gör vi en prövning av vår behörighet. Men vår uppfattning är att det här är inom vår behörighetsområde. Åtminstone ska vi testa det. Vi anser att barnens trygghet går före allt och det här gäller oavsett om barnen rör sig i offentlig kommunal verksamhet eller i privat regi. Det här förslaget är egentligen ganska rakt på och enkel. Det handlar om att inget barn ska behöva utsättas för fara om det är så att vi hade kunnat göra något för att undanröja den risken. Och jag anser att vi i det här förslaget stänger igen den luckan och min magkänsla säger mig faktiskt att förslaget kan omfattas brett här i salen. Jag håller mig ganska kort där idag. Tack.
Och 6 repliker har begärts och den inledande repliken ges till lagtingsledamot Rainer Yslin. Varsågod.
Tack talman, tack minister Sekai. Jag vill bara uttala mitt stöd för att ni har rättat till det här glappet som har förekommit i lagstiftningen. Det här är en ren rutin redan inom exempelvis utbildningsväsendet att man kontrollerar sökandes bakgrund eller de som ska tillsättas för tjänsten. Och det här är helt i linje med vad man kan förvänta sig för att säkra barn och ungas positioner i förhållanden där äldre personer så att säga utövar en viss makt över de här personerna. Tack.
Repliksvar, minister Sekai, varsågod.
Ja, tack ledamot. Det är också i linje med våra tankar kring det här. Jag kommenterar inte det desto mera. Tack.
Och andra replik avstår Yslin, eller? Ja. Och det betyder att följande replik går till lagtingsledamot Simon Påvals. Varsågod.
Tack, herr talman. Det är en bra lagstiftning som Mr. Sekai lägger fram här. Det är en viktig lucka som täpps igen. Jag har med egna ögon kunnat se hur man, det finns misstänkligheter mot personer som jobbar med barn och ungdomar. Men det har varit omöjligt för arbetsgivare att kunna utreda en sån sak i och med att det inte har funnits. Det var en kort anställning. 3 månader i en vuxens liv är 3 månader. Och det känns kanske inte så jättelänge, men 3 månader i ett barns liv är väldigt långt. Och en händelse som inträffar under barndomen som kan ju sätta spår hela livet och påverka individen enormt och även samhället i stort. Så därför är det viktigt att man täpper igen den här luckan. Och det oro som har funnits kring det här åtgärden tidigare har ju varit att det har kunnat vara ett steg extra att söka ut det här brottsregisterutdraget och att det kunde vara en tröskel till. Men i dagens läge så är det ingen större sak att göra, inte någon större kostnad på tagen. Så barnets bästa ligger absolut i första rummet.
Svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Vi har utrett även det här förhållandet som gäller att huruvida det blir en tröskel. Men i den här situationen så håller jag helt med om att det är barnens trygghet. Och 3 månader, ja, det är ändå ganska lång tid. Vårt resonemang går helt i linje med ledamotens också. Tack.
Andra replik, ledamot Bavals, varsågod.
Tack. Jo, bedömningen om huruvida man ska anställa en person sen så ligger ju fortfarande i händerna hos arbetsgivaren, oavsett vad som står i det här brottsregisterutdraget. Men det är bara det att den makten ska finnas i händerna på arbetsgivaren och den bedömningen ska göras där utifrån vad som sen står i det. Det tycker jag är viktigt för att man ska kunna ta ansvar och säkra den verksamhet man har och att se till att också fokuset är kring barnets bästa enligt den nya socialvårdslagen, att vi har ett individfokus kring klientens bästa. Så det är fullt stöd från Liberalernas bänkar. Tack.
Avslutande svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Det låter lovande, ledamot Bovals. Jag vill också återigen bekräfta att det är fortfarande så här att det här är en möjlighet för arbetsgivaren. Sen vill jag påpeka att arbetsgivare som regel gör och tar in den här typen av utdrag när de får möjlighet. Och det är för att den har visat sig ha en väldigt stark förebyggande kraft i sig. Så att på det sättet så förstärker vi ytterligare det här skyddet då, för det här glappet som har funnits. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det är bra att den här lagstiftningen kommer att det behövs. Jag tänker lyfta upp i ett av remissvaren från KST. Så lyfter man upp att man föreslår att en kontroll av brottslig bakgrund borde omfatta fler grupper, även de som jobbar med äldre och personer med funktionsnedsättning. Är det någonting som regeringen också funderar på?
Svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Svar ja. Det är så här att vi håller på just nu med tillsynslagstiftning där vi har en tjänsteman och jurist på socialvårdsbyrån som tittar på den här lagstiftningen. Och min utgångspunkt och min politiska inriktning är det här att alla personer som på något sätt är i beroendeställning eller i utsatthet ska kunna ha det här skyddet. Tack.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, då har vi liknande tankar kring det, ministern och jag, för att jag tycker att just personer som är i ett utsatt läge, och då är det om du är barn, om du är äldre, om du har en person med funktionsnedsättning, så är du helt beroende av att de som tar hand om dig och vårdar dig har goda intentioner och inte har gammalt med sig bagage som kan försvåra det. Så att det låter bra, tack.
Avslutande svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Ja, tack talman, absolut. Och där hoppas jag att vi ska komma med den typen av förslag också som också ger det här extra skyddet för personer som är i beroende ställning. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamot Andreas Kahnborg, varsågod.
Tack talman, tack minister Sakai. Jag skulle bara vilja uttrycka mitt stöd för den här lagstiftningen. Det här är förebyggande i dess bästa form. Det skapar en möjlighet till trygghet för våra barn men även för en arbetsplats som sin helhet. Och det är också ett rättviseperspektiv när vi behandlar, eller om man har möjlighet att behandla alla anställda på lika villkor. Tack talman.
Svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Det är fantastiskt positivt här idag. Det är jätteroligt att få presentera en sån här lag som kan omfattas så här brett. Tack för det.
Följande replik, precis, det går till lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
Talman, minister Sakai. Jag tycker det här är ett jättebra lagförslag. Men vad jag undrar, att har ni funderat vidare på varför det här begränsar sig till nyanställningar och inte vid folk som redan är eller har varit anställda under en längre tid? En brottslig bana kan man ju falla in på när som helst i livet. Är det någonting ni har tagit i beaktande eller någonting ni funderar på? Tack.
Svarsreplik, minister Sakai.
Tack talman. Svar ja även där. Vi har ju tittat på våra förutsättningar att under löpande anställning kunna begära utdrag, och det finns ju ganska snäva regelverk här som där riket faktiskt ska initiera en sån utredning under 2025. Och det är den som vi kommer ta sikte på här. Jag fick den här frågan av ledamoten vid något tillfälle i salen. Jag tog reda på det, och under 2025 kommer vi kunna se någonting mer konkret kring det. Tack.
Och Lindström var nöjd så vi fortsätter med följande replik, och det blir lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill också ge mitt stöd inför den här lagstiftningen. Det vi kan fundera efter, vi som sitter här i salen, att varför hade det tagit oss 20 år att komma underfund med att illasinnande människor som arbetar med personer i beroende ställning även kan göra väldigt illa under en så kort period som under 3 månader. Men min faktiska fråga är den, att hur förhåller det sig sedan med till exempel möjligheter att se på straffregisterutdrag från Sverige eller direkt från rikets sida? Vi har ju ett stort antal inflyttare till Åland, vilket är väldigt positivt, vill jag också säga. Men vad finns det för möjligheter att se på straffregisterutdrag, speciellt från svenska sidan?
Svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Det här är ju nationell lagstiftning, och när det gäller att begära registerutdrag från annat land än Finland, och då måste jag få återkomma. Det är en rutinfråga. Jag vill jättegärna få reda på det själv också, så att jag får lov att återkomma till din fråga. Tack.
Och andra replik till lagtingsledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag är mycket nöjd med det svaret, och här har ju annars utskottet en möjlighet att fördjupa sig i den frågeställningen, och också i så fall vilka kostnader det kan tänkas föranleda för den som söker och vad det är för förtaljetider och sånt. Jag menar, söker du ett kort vikariat så behöver man någon här och nu. Man kanske inte kan vänta på ett registerutdrag i 2 eller 3 veckor. Så vi har en samsyn i den frågan. Tack.
Avslutande svarsreplik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Jag kommer att ta reda på det här inför utskottet när det gäller utlänningar som kommer från andra, från Sverige eller något annat land. Och när det gäller kostnaden så ligger omkring 5-6 euro. Det är den nivån ungefär. Handläggningstiderna, det är en ganska digital värld vi lever i idag, så på så sätt tror jag att handläggningstiderna inte ska vara särskilt långa, utan där handlar det om till viss del en planering från arbetsgivarens sida. Men jag kommer ta reda också på handläggningstiderna. Jag vet att jag har det på några av mina anteckningar. Tack.
Och då var presentationen avklarad. Vi övergår att lyssna på gruppanförandena, och det första gruppanförandet hålls av lagtingsledamot Pernilla Söderlund för Liberalerna. Varsågod.
Talman, vi behöver verktyg för att förebygga tragedier likt den i Flen, där en 25-årig nyligen dömt till fängelse för att ha våldtagit en 3-åring under vilan på förskolan. En plats där barn borde få vara trygga. Lite nu och då uppmärksammas fall där en person som dömts för sexuellt övergrepp mot barn har fått anställning på en förskola eller skola. Och jag vill inte ens tänka på hur hemskt det här måste vara för alla berörda. Vi måste göra vad vi kan för att säkra en trygg barndom. Det är vårt ansvar att skydda dem som inte kan skydda sig själva. Lagförslaget ger inte en skyldighet att kontrollera brottslig bakgrund, men en möjlighet innan anställningen inleds. Ett litet och viktigt steg för att öka skyddet för barn och unga. Remissinstanserna är överlag positiva och välkomnar förslaget. Man ser att det här är för barnens bästa. Det är ett sätt bland flera att säkerställa att personal, men även olika slags praktikanter, är lämpliga. Och om jag läser mellan raderna så överväger man ändå att införa det här som rutin, trots den ökade administrationen som det medför. Frågan om hur lagen inverkar på privat barnomsorg lyfter ett av remissvaren, och utskottet behöver titta på det här och förtydliga vid behov.
En annan relevant fråga är om den här möjligheten att kontrollera brottslig bakgrund kommer att nyttjas. Eller kommer de som anställer att anse att administrationen blir för stor runt det här? För den som söker jobb på Åland och tänker arbeta med barn så kommer det att uppmanas att visa upp ett utdrag ur det nationella brottsregistret. Men den personen kan vara straffad i ett annat land, för vi, eller lagen, pratar ju alltså om finska brottsregisterutdrag från våra nationella register som är finsk behörighet och hör till olika länders nationella behörigheter. Och kan man på något sätt, och i så fall hur, öka ett nordiskt samarbete här, kanske också europeiskt? Och för mig så är det också lite oklart hur länge olika brott, såsom till exempel barnpornografibrott och sexuella brott mot barn, finns kvar i det här brottsregistret. Jag tror också att landskapsregeringen behöver komma med ytterligare anvisningar om hur det här sen ska gå till i praktiken. För hur ska en anställande person veta vad hen ska göra när det framkommer uppgifter på registerutdraget och en påbörjad anställning behöver avslutas? Ska det här, att ett utdrag krävs, framgår redan när man söker personal i en annons till exempel? Är det sen upp till varje arbetsgivare att bestämma om den jobbsökande ska anställas eller inte efter utförd registerkontroll? Och hur och när ska Valvira kontaktas när det gäller den Valvira-registrerade personalen? Talman, vi behöver skydda våra barn mot alla slags övergrepp. Det här lagförslaget, det är ett viktigt steg på vägen. Och jag önskar att regeringen också kan se på om det skulle behövas liknande lagstiftning för de som jobbar med äldre samt personer med funktionsnedsättning. Mina tankar går till 84-åriga Elsa som nyligen gick ut och öppet berättade om att hon utsatts för flera sexuella övergrepp och en våldtäkt av en kommunalt anställd hemtjänstarbetare. Skammen gjorde att Elsa först inte berättade för någon vad hon varit med om. Men nu säger hon i en intervju: kanske jag kan gå före så att andra kvinnor också vågar berätta. Ja, modiga, modiga Elsa. Den liberala lagstiftningsgruppen anser, precis som landskapsregeringen, att det här är ett viktigt lagförslag där barnets bästa kommer i främsta rummet. Men arbetsgivarna behöver ändå ha fungerande rutiner för att arbeta förebyggande mot övergrepp och andra kränkningar mot barn. Men för att säkerställa att befintlig personal under anställningstiden inte begått några brott samt för att säkra trygghet för personal, barn och föräldrar bör regeringen också fundera på om vi behöver lagstifta så att arbetsgivaren kontinuerligt kan ges möjlighet att begära utdrag ur det här belastningsregistret. Alltså någon slags regelbunden kontroll. Barns utsatthet är vuxnas ansvar. Dagligen görs det försök att locka barn, även åländska barn, i sexuella syften på nätet. Men det här är tyvärr svårare att göra någonting åt. Så låt oss göra det vi kan för barns säkerhet och framtid och visa att vi tar vårt ansvar på allvar. Slutligen, talman, det här är en välkommen preventiv åtgärd som hindrar personer med brottslig bakgrund att söka sig till arbete med barn. Vi har makten och vi har ansvaret och vi kan göra en skillnad. Tack, talman.
Och tre repliker har begärts och replikväxlingen inleds av lagstiftningsledamot Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack, talman, och tack till vice talman Söderlund för ett riktigt bra anförande. Jag skulle ha sagt samma saker ungefär om det hade varit jag som höll vårt gruppanförande i den här frågan. Men jag tänker på det att det som jag tycker är komplicerat just med den här lagframställningen, och det är att det visar ju bara dömda personer, och statistiken visar ju att väldigt få som utövar sådana här hemskheter på barn och på äldre, och precis lika som vice talman sa, så är det ju väldigt få som egentligen åker fast. Och det är det där som riktigt kryper under skinnet på en, att hur ska man egentligen göra för att aldrig ett sånt här brott ska kunna begås från första början.
Svarsreplik, vice talman.
Ja, talman, antagligen så är ju mörkertalet jättestort och något brott är alltid någons första. Och det här diskuteras ju, tycker jag, ganska mycket ändå, att hur ska man göra med ensamarbete och hur pratar man med barn? Jag har hört det här, stopp min kropp och sånt här. Så att det här är en fråga som man måste jobba med kontinuerligt hela tiden. Och det är ju precis som ledamot Eckerman säger, att det visar bara de dömda, men det är ju ett fåtal som blir dömda. Så.
Andra replik, ledamot Eckerman, varsågod.
Tack. Jo, och jag tycker det var viktigt också att vice talman Söderlund lyfte personer som jobbar med äldre och andra utsatta personer, för det är precis samma möjlighet att utnyttja människor i beroendeställning där. Och jag tycker också att det är bra att man också lyfter det här med ett liksom gränsöverskridande register, för att det är jättelätt att flytta mellan olika länder och så är det bara glömt och fortsätta sitt arbete. Vi har ju haft liknande fall själva här på Åland som har uppdagats, så det var inte varken trevlig eller bra läsning hur det ens hade fått kunna fungera, att man flyttar från ett ställe till ett annat bara och får fortsätta vara yrkesverksam fast man har begått väldigt allvarliga brott. Så det hoppas jag också att man kan ta med sig det här till utskottet. Tack.
Avslutande svarsreplik, vice talman Söderlund.
Talman, precis som ledamot Eckerman säger, det är så lätt här att flytta mellan länder. Och det är ju många som kommer hit och jobbar för en kortare tid eller så. Och jag tänker också just på den här administrationen som absolut inte blir stor. Vi hör det här att man beställer det här på nätet. Det går snabbt och smidigt, är min uppfattning. Men alla kommuner, alla kommunalförbund. Så att visst kan man också flytta mellan kommuner om man vill här. Om man vill försöka komma undan. Så att det här behöver utskottet absolut titta på. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamot Anette Holmberg Hansson. Varsågod.
Talman, det är bra frågeställningar som ledamoten lyfter upp. Och det som jag reagerar på, som ledamoten sa, just det här med rutiner i hur man hanterar det man får fram. Och det är ju också någonting som, det är klart att det måste ju varje kommun och varje kommunförbund som har, det är väl inte så många kommunförbund som har dagis kanske, men oavsett kommunerna. Att hur hanterar man det man får fram? Ska det framgå i annonsen att man efterfrågar det här? Det är sånt som varje kommun måste ta ställning till. Men sen också, vilka brott är det man ska ta hänsyn till? Blir det automatiskt om du har kört för fort? Eller blir det, liksom, det är ju ändå viktigt att ta det med sig. Ska man straffas för det? Är man inte lämplig att jobba med barn om man har kört för fort? Eller jag inte vet jag. Så det var bra att ledamoten lyfte det.
Svarsreplik, vice talman Söderlund, varsågod.
Tack, talman. Ja, precis som ledamot Holmberg Jansson funderar jag också på om man kanske har någon parkeringsböter någonstans i något register. Men att det här är ju frågan om liksom allvarligare brott. Har man rånat en bank eller hotat eller någonting sånt här som man säkert kan var olämplig. För lagen förbjuder ju inte att anställa någon fastän du har något i ditt register. Men det ger ju en möjlighet att liksom syna det. Så där tänker jag att ja, vi vet, vi har många små kommuner som kanske inte anställer så ofta, kanske lite saknar rutiner på det här. Att man kommer med någonting att lite hur tänker vi här att man ska göra. Och vikten av de här fungerande rutinerna lyfte också ledamot Holmberg Jansson. Det är riktigt viktigt.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Herr talman, för när man läser också här i lagstiftningen så står det ju att man är ju inte i straffregister för all framtid. Så det är ju också något man måste ha hänsyn till. Men det som var ett annat replikskifte här just när det gäller gränsöverskridande register. Det här är ju min uppfattning att det är en kontinuerlig diskussion inom det nordiska. Tidigare som jag satt i nordiska ministerrådet, men också nu i nordiska rådet. Så det här lyfts ju hela tiden nu, att hur kan vi se till att stoppa det här nu, att man flyttar mellan länder om man jobbar som läkare eller någonting sånt. Så det gäller ju precis samma sak inom det här området. Så det är i alla fall någonting jag tar med mig i mitt arbete inom det nordiska, att fortsätta att lyfta de här frågorna.
Avslutande svarsreplik, vice talman Söderlund, varsågod.
Tack talman. Jag blir riktigt glad att höra att det här diskuteras i nordiska sammanhang och det behöver lyftas mycket och ofta, och hoppas att ledamot Holmberg Jansson orkar fortsätta vara envis med den här frågan, för att vi behöver absolut ett bättre samarbete här. Tack.
Och den sista repliken går till minister Sekai. Varsågod.
Tack talman och tack ledamot Söderlund. Ni ställer väldigt många bra och relevanta frågor som vi kommer ta reda på under utskottet. Det är klart att det här med registerutdrag, det skyddar ju till en viss gräns. Det kommer inte skydda allting. Folk kommer fortsättningsvis kunna passera de skyddsnät som finns. Men det här är det allra största filtret som har visat sig vara väldigt effektivt i förebyggande syfte. Sen behöver ju verksamheterna ha uppsikt över sin verksamhet. Men vår ambition är, som jag nämnt här, att vi ska komma tillbaka här förhoppningsvis redan nästa år med lagstiftning som också stärker skyddet för samtliga som är i beroendeställning på ett eller annat sätt, om man bor på ett omsorgshem, äldreboende med mer. Tack.
Svarsreplik, vice talman Söderlund, varsågod.
Tack talman. Det är viktigt att ministern lyfter det här, att det här ersätter ju inte fungerande rutiner för hur man jobbar emot såna brott. Och jag stötte på när jag läste in mig lite på det här ämnet att det går ju också för förfalska sådana här intyg, så att det gäller att vara noggrann här. Och precis som ministern säger, att det finns alltid de som slinker igenom sådana här, så att ett effektivt förebyggande arbete behöver också finnas på plats.
Andra replik till minister Sekai, varsågod.
Tack talman. Ja, absolut. Och där handlar det ju mycket om, som ledamot Holmberg Jansson också nämnde, att vi behöver arbeta mer i det här nordiska samarbetet just för att säkerställa att vi har de här gränsöverskridande. Och det är en svårare process att komma dit, för att vi vet och vi har ju konstaterat att det finns flera sådana här fall, och det är ett jättebekymmer i det nordiska samarbetet att det finns personer som hoppar mellan länderna. Vi kommer inte kunna göra det arbetet här själv, utan det är en väldigt aktuell fråga i det nordiska samarbetet. Men återigen vill jag tacka för de frågeställningar som har ställts här, och det visar på att systemet ändå fungerar ganska väl när det kommer så pass bra frågor och dyker upp många bra frågeställningar som vi tar vidare här i utskottet. Tack.
Avslutande svarsreplik, vice talman Söderlund, varsågod.
Tack talman. Jag tycker det är bra att alla som bara har möjlighet och kan lyfter den här frågan i nordiska sammanhang och nordiska samarbeten. Absolut förstår jag att det är svårt, eftersom det här är nationella behörigheter, att det är svårt att hitta en lösning på den. Men jag tror vill man så kan man. Tack.
Och därmed var replikväxlingarna avslutade, och det är dags för följande anförande som hålls av Åländsk Centers lagtingsledamot Liss Mattsson. Varsågod. Också ett gruppanförande, om jag inte nämnde det redan. Varsågod, lagtingsledamot Mattsson.
Tack talman. Som vårt samhälle är uppbyggt, så tvingas du tidigt i barnens liv att lämna ifrån dig det absolut käraste du har, ditt barn eller dina barn, till andra vuxna i samhället som kommer att ha en betydande roll för barnets och dess utveckling. Personer som utan vårdnadshavarens närvaro kommer tillbringa mycket tid tillsammans med barnet, som fostrar, som undervisar och påverkar individens värderingar i stort och i smått. Personer som många gånger fungerar som trygghet och som förebild, och som kommer att ge barnet livslånga minnen. Du som vårdnadshavare behöver också känna trygghet till de personer som vårdar ditt barn, för att själv vara lugn, fokuserad och må bra under den tid du inte tillbringar med barnet. Den här lagändringen som nu diskuteras ger arbetsgivaren rätt att kräva att den person som tilldelas arbete med barn kan uppvisa ett utdrag ur straffregistret vid anställningar som understiger 3 månader. Lagförslaget ger därmed rätten till arbetsgivaren att ha en god kontroll även vid kortvariga anställningar för personer som ska jobba med barn. Denna lagstiftning stöder Åländsk Center då ändringarna i lagen är av sådan karaktär som skapar trygghet och tillit i vårt samhälle. Nytt är att lagstiftningen även omfattar den privata hälso- och sjukvården, vilket vi också ser som positivt. Det är en lagstiftning som värnar barnens bästa och samtidigt hjälper att skapa trygghet till dess vårdnadshavare. En mycket bra och viktig lagstiftning. Centergruppen noterar att den person som erbjuds anställning ska införskaffa och betala för straffregisteruttaget själva, vilket betyder att lagändringen inte har några ekonomiska verkningar för arbetsgivaren. Som helhet anser Centern att förslaget är välkommet och att det ytterligare förbättrar skyddet för barn och unga på Åland, något som samhället alltid ska prioritera. I inkomna remissvar framkom det att man i lagen kunde tydliggöra vilka anteckningar som får göras för att undvika felhantering hos arbetsgivaren. Detta är något som utskottet kan ta med sig och titta närmare på i behandlingen av lagändringen. Och som vi tidigare hörde i replikskifte efterlyste KST liknande lagstiftning för funktionshindrade och äldre. Det är något som även Centergruppen ställer sig positivt till att man från regeringens sida tittar vidare på. Jag avslutar där. Tack, talman.
Och en replik har begärts och det är lagstiftningsledamot Stellan Egeland. Varsågod.
Tack, talman. Vi är som sagt positiva till det här förslaget, så att det, jag ska inte orda mer om det. Jag vill bara notera en sak som ledamoten sa här i början av anförandet. Så som vårt samhälle är uppbyggt tvingas man som vårdnadshavare lämna bort sitt barn. Det stämmer ju faktiskt inte riktigt på Åland, för att man tvingas ju inte lämna bort sitt barn här på Åland. Det är självklart det som är normen bland åländska familjer, men man tvingas inte till det här. Det var bara det jag ville ha sagt. Tack.
Svarsreplik, ledamot Mattsson. Varsågod.
Tack, talman. Ja, när jag formulerar mig så kände jag i vissa sammanhang så tror jag nog att personer på Åland känner att man är i ett ganska tidigt stadie på grund av ekonomiska skäl är tvungen att gå tillbaka till arbete och därmed till exempel lämna sitt barn till daghem.
Och Egeland avstår från sin andra replik och det betyder att följande gruppanförande ska hållas och det är obunden samlings lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
Talman, lagting. Barnen är vårt samhälles framtid. Våra mest värdefulla medborgare. Deras säkerhet och trygghet är vår gemensamma plikt att värna om. Det lagförslag vi nu diskuterar är inte bara ett juridiskt dokument. Det är en manifestation av vårt ansvar som vuxna att skapa en trygg och säker miljö för varje barn. Vi har alla hört om allt för många tragiska fall där barn har kommit till skada. Och ofta har dessa fall kunnat förhindrats om rätt kontroller funnits på plats. Den föreslagna lagändringen stärker möjligheten att säkerställa att de som arbetar med barn, även vid kortvariga anställningar, är lämpliga och utan brottslig bakgrund. Genom att tillämpa samma kontroller på privat hälso- och sjukvård tar vi ytterligare ett steg för att skydda barn i alla delar av deras vardag. Men vi måste också vara självkritiska och analysera om vi verkligen gör allt vi kan. En frågeställning som dyker upp hos oss i obunden samling är varför begränsa detta skydd till barn. Våra äldre, funktionsnedsatta och andra personer i beroendeställning är också utsatta grupper. Och det som arbetar till exempel inom äldreomsorgen bör granskas med samma noggrannhet. Vi måste fråga oss, är inte trygghet en rättighet för alla? Vidare anser vi att det bör införas en möjlighet för arbetsgivare att vi behov begära ut brottsregister även för redan anställda. Om misstanke eller andra omständigheter uppkommer som påverkar arbetsgivarens förtroende så bör detta gå att genomföra. För närvarande kräver lagen att detta endast kan ske vid nyanställningar eller ändrade arbetsuppgifter. Förbättringsmöjligheter ska kunna vara att man utökar kontrollen till anställda som arbetar inom äldreomsorgen med funktionsnedsatta samt med personer i beroendeställning. Samtliga som tar hand om personer i utsatta grupper bör granskas med samma nivå av noggrannhet. Öka arbetsgivarens befogenheter. Ge arbetsgivaren rätt att begära brottsregister även för redan anställda under särskilda omständigheter. Utbilda arbetsgivare. Förståelse för när utdrag ska begäras, användas och bedömas är avgörande för rättvisa beslut. Utöka samarbete med resten av Norden, EU samt globalt för att skapa gränsöverskridande register, speciellt gällande sexualbrottslighet. Låt oss inte glömma att denna lag också är en balansgång. Vi ska värna om den personliga integriteten, men aldrig på bekostnad av säkerheten för de mest utsatta. Vi välkomnar detta lagförslag. Dock inte som en slutgiltig lösning, utan som en viktig milstolpe i vårt ansvar att skydda våra barn och våra äldre. Tack.
Två repliker har begärts och den första repliken går till lagtingsledamoten Ett Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, jag tycker det är bra det som ledamoten lyfter upp och också det här att man kan titta på möjligheter när det gäller redan anställda att se om den här lagstiftningen, jag tror att det kanske redan går, men om det inte gör det så är det någonting vi i utskottet ska, jag tar med mig det, för jag sitter med i social- och miljöutskottet, att titta på. Och sen understödjer jag, precis som jag lyfte upp redan tidigare i replikskiften med ministern, det här med att man ser på möjligheterna att införa samma regler för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och där var jag på en föreläsning för länge sedan där man berättade att just personer med funktionsnedsättning är de personer som är mest utsatta för både fysiskt och psykiskt våld. För att det är så lätt att bara genom att flytta på en stol, ställa till det eller riktigt sådär, man får inte svära i salen här, men riktigt ställa till det för dem. Så att det finns mycket som man kan göra som inte syns också. Så därför så är det bra att man tittar på alla olika delar.
Svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Talman, tack för frågan, Holmberg. Det är så att i lagstödet idag så för att begära ett brottsregisterutdrag för en redan anställd så krävs ju lagstöd eller avtal. Alltså det måste finnas stöd i lagar och överenskommelse i anställningsavtalet färdigt. Eller att man kraftigt ändrar arbetsuppgifterna och att man ändrar arbetsuppgifterna till att omfatta någonting som kräver särskild tillförlitlighet. Så om en arbetsgivare på eget bevåg till exempel idag skulle begära ett utdrag utan laglig grund så strider det ju mot GDPR. Så, och det kan ju få arbetsrättsliga liksom problematik. Så det är inte så bara, det finns ju lagstöd för det, men det är inte så bara att använda. Tack.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Ja, tack för klargörande, ledamoten.
Och Lindström avstår från sin svarsreplik, och det betyder att följande replik går till minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack, talman. Det verkar som att jag och ledamot Lindström är ganska eniga i det här. Och vi har den här bollen med att titta på att förstärka skyddet även för personer, eller alla personer i beroendeställning. Det är ett uppdrag som vi arbetar med i förvaltningen. Vi har också avsatt resurser för det, och det tycker jag är jätteviktigt att säga. För att bara säga att vi arbetar med det är något annat, men att faktiskt avsätta resurser för det, då vet vi att då kommer vi att kunna leverera det. Och det här är också en prioriteringsfråga för mig. Jag har sett fall och där det inte har blivit så himla bra även inom äldreomsorgen och andra verksamheter. Och precis som ledamot Lindström också påpekar, det är inte bara när det gäller att ta ut de här löpande utdragen i pågående anställning. Och det är ett arbete som pågår i riket som vi sen ska ta vid här och snickra. Alltså utifrån åländska förhållanden.
Svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Tack, minister Kaj, tack talman. Det gläder mig att höra att ni tar den här frågan på allvar. Och det är ju som sagt, jag tror inte att det finns någon större som sagt, politisk oenighet i de här frågorna. Utan det är väl frågan hur vi ska göra det, inte om vi ska göra saker och ting. Så det gläder mig att du har tagit det här på allvar. Och det gläder mig att vår tidigare diskussion har bär i frukt. Tack ska du ha.
Och minister Sakai är nöjd så. Det betyder att det är dags för följande gruppanförande som hålls av Moderaternas lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det här lagförslaget syftar till att stärka skyddet för våra barn och unga i en ändring av landskapslagen och kontroll av brottslig bakgrund som gör det möjligt att genomföra kontroller även vid kortvariga anställningar. Det är en viktig del i vår ständiga strävan att sätta barnets bästa i främsta rummet, och det stöder vi från Moderatsamling. Lagförslaget har fått ett brett stöd från flera håll. Här i salen, men även i remissvaren, kan man läsa att förslaget är både tydligt och balanserat, där nyttan med ökad trygghet för barn överväger den eventuella ökningen av administration. Det betonar att möjligheten att genomföra kontroller vid kortare anställning är positiv, inte minst för att inkludera praktik och tillfälliga arbetsförhållanden. Det lyfter även att lagändringen kan integreras som en rutin i vikariehantering och skapa en tryggare miljö för barn och elever. Rädda Barnen är tydligt understryket att förslaget stärker barns skydd mot våld och övergrepp i linje med både FN-barnkonvention och Lanzarote-konventionen. Talman, det är dock viktigt att beakta vissa synpunkter. Det har även framförts att den ökade administrationen kan påverka rekryteringen av korttidsvikarier, vilket påminner oss alla här igen om att balansen mellan säkerhet och effektivitet. KST föreslog, som jag också har varit inne på tidigare, att kontroll av brottslig bakgrund bör omfatta fler grupper, exempelvis de som arbetar med äldre personer och de med personer med funktionsnedsättning. Det håller jag med om, men det har vi hört ifrån ministern att det är på gång, och det gläder mig. Lagförslaget är en tydlig förbättring för att skydda våra barn och unga. Den harmoniserar med internationella konventioner och rikets lagstiftning, samtidigt som den stärker arbetsgivarnas möjlighet att agera förebyggande. Det jag saknar är att det inte gjorts en barnkonsekvensbedömning. Vi kan läsa i sektionen om internationella konventioner och landskapsregeringens överväganden att där nämns vikten av barnets bästa, att det alltid ska komma i främsta rummet vid beslut som rör barn. Det är en indirekt form av konsekvensanalys, men det specificeras inte att en formell och strukturerad barnkonsekvensbedömning har gjorts. Och eftersom detta sannoliken är en lag som är viktig för barn, borde detta tydligare ha skrivits. Och förstås borde en regelrätt konsekvensanalys ha gjorts. Det står i lagförslaget att det finns inga kända verkningar för miljön, jämställdhet och jämlikhet. Där kanske man kunde ha skrivit någonting om barnkonsekvensanalys, eftersom det ständigt efterfrågas här i salen. Tack.
Inga repliker har begärt, så då tar vi följande gruppanförande som hålls av Socialdemokraternas lagtingsledamot Henrik Lötman. Varsågod.
Talman, bästa lagting och åhörare. Idag vill jag tala om en fråga som ligger oss alla varmt om hjärta, barnets rättigheter och vårt ansvar att skydda dem. Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 20 år och välkomnar därför lagen. Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnens rättigheter ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Detta är en princip som vi i vårt lagting har ställt oss bakom och som vi måste fortsätta att värna om. FN:s konvention om barnets rättigheter förpliktar oss att vidta alla lämpliga åtgärder för att erkänna och skydda barnens rättigheter. Artikel 19 i konventionen betonar särskilt skyddet mot våld och sexuellt utnyttjande. Detta är inte bara en internationell förpliktelse utan en moralisk skyldighet vi har gentemot våra barn. Inom Europarådet har också antagits en särskild konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vårt lagting har gett sitt bifall till att denna konvention ska gälla inom vår behörighet, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. Enligt artikel 5 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna har varje individ rätt till frihet och personlig säkerhet. Detta gäller även våra barn. Vi har också bestämmelser om respekt för barnens rättigheter i Europeiska unionens stadga, om de grundläggande rättigheterna och i fördraget om Europeiska unionen. Artikel 24 i stadgan understryker att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Landskapsregeringen föreslår att vi utökar tillämpningsområde för 2004 års landskapslag för att stärka skyddet av minderåriga. Det föreslås att arbetsgivare ska ha rätt att kontrollera brottslig bakgrund hos personer som erbjuds arbete även vid kortvariga anställningar. Detta är en viktig åtgärd för att minska risken att personer med brottslig bakgrund anställs i roller där de arbetar med barn. Det föreslås också att tillämpningsområde för landskapslagen om privat hälso- och sjukvård utvidgas för att inkludera dessa skyddsåtgärder. Dessutom föreslås en ändring i sjunde paragrafen i 2004 års landskapslag för att säkerställa att endast nödvändiga uppgifter antecknas vid uppvisande av straffregisteruppdrag. Genom dessa förslag stärker vi skyddet för barn och unga på Åland. Vi minskar risken att olämpliga personer anställs i roller där de arbetar med barn, och vi säkerställer att arbetsgivare har rätt att kräva straffregisterutdrag vid anställningar. Detta innebär inga nya skyldigheter för arbetsgivarna, men ger dem verktyg att bättre skydda våra barn. Socialdemokraterna tycker, liksom flera påtalat i salen, att de som arbetar med äldre och människor med funktionsnedsättningar också skulle ha samma kravställning på sig. Jag tror att vi även i den frågan är lika överens här i salen och hoppas att vi snart kommer till en sådan lagstiftning, precis som Mr. Shekai påtalade. Det är även viktigt att vi lyckas få till ett bättre samarbete mellan de nordiska länderna för att kontrollera upp den brottsliga bakgrunden. Låt oss tillsammans arbeta för att säkerställa att barnets bästa alltid kommer i det främsta rummet. Genom att stärka skyddet för våra barn visar vi att vi tar vårt ansvar på allvar och att vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att skapa en trygg och säker miljö för dem. Socialdemokraterna stöder det här lagförslaget. Tack.
Inga repliker begärt, så vi fortsätter således med följande gruppanförande som hålls av Hållbart initiativs lagtingsledamot Aino Waller. Varsågod.
Tack, talman. Ett ögonblick bara. Psykisk och fysisk trygghet är grundläggande förutsättningar för barnomsorg, hälso- och sjukvård. Vårt ansvar som samhälle gentemot barn är att se till att säkerställs dessa grundläggande rättigheter. Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska staten, eller landskapsregeringen då, utveckla metoder och arbetssätt för att förebygga att barn utsätts för våld. Barnkonventionen är lag på Åland sedan 1991, vilket tog det göra denna lagförslag enkel att omfamna över partigränserna. Så verkar vara fallet. Det aktuella lagförslaget handlar om möjligheten för arbetsgivaren att begära ut brottsregister utdrag även vid anställningar som underskrider 3 månader. Ett utdrag anger brott mot barn, sexualbrott, våldsbrott, brott mot friheten och narkotikabrott. Det vill säga inte alla övriga brott. Dessutom antecknas i utdraget om den sökande har gjort sig skyldig till motsvarande brott i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Även förbud att arbeta med minderåriga som utfärdats i EU-länderna antecknas i utdraget om brottslig bakgrund. Det är bra. Praxis är redan i användning i riket och Hållbart initiativ välkomnar det aktuella lagförslaget. Personligen hoppas jag att de hänvisningar till barnens rättigheter och barnkonventionen vi hört under denna debatt även präglar lagtingets övriga åtaganden. Många gånger, så som i denna fråga, har vi redan tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna fatta beslut utan ytterligare utredningar. Med det sagt vill jag tillägga en sak. Jag anser att man bör också utreda möjligheten att ge även andra utsatta grupper, såsom äldre över 65 år och funktionsnedsatta, samma lagligt skydd. 1920-talsantropologen Margaret Mead lär ha sagt att det första tecken på civilisation bland människor var ett arkeologiskt fynd där man upptäckte ett skelett av en äldre vuxen människa med bruten och helad lårben. Oavsett om anekdoten är sann eller inte vill jag tro på detta. Och omvänt, ett samhälle som inte skyddar sina mest utsatta är på väg bort från civilisationen.
Och då har icke heller några repliker begärt, så vi fortsätter med följande gruppanförande som är lagtingsledamot Mogens Lindén för Grön Vänster. Varsågod.
Talman, ledamöter, jo, det här tror jag att vi alla är eniga. Det här är en bra lag. Det är egentligen, om jag uppfattar det rätt, en komplettering av den lag som fanns redan 2004, men som inte då innefattade privata aktörer. Och det måste ju självfallet korrigeras. Dessutom ger det då arbetsgivare även vid kortare anställningar möjlighet att begära ett straffregisterutdrag. Och att det ska finnas ett datum på det här utdraget. Så det här är välkommet och Grön Vänster understöder det här lagförslaget. Sen handlar det ju om att skapa goda rutiner för att tillämpa den här lagen. Och det är sen en annan följdfråga. Men Grön Vänster stöder lagförslaget i föreliggande form. Tack.
Tack för det. Och då har vi ytterligare ett anförande som hålls av lagtingsledamot Tony Asomam. Varsågod.
Tack talman. Givetvis här framkom redan att Liberalerna och alla andra också för den delen stöder lagförslaget, vilket är behjärtansvärt på alla sätt. Det var ju några frågor här som också jag själv satt och funderade på med det. Men vad heter det här registret, vad som finns där och behandlingstid och vad det kostar och ifall man är utomlands. Så det var nog ganska lätt att googla fram det där, för han gör det här med andra hade sina anföranden. Och det här är ett nationellt register och vad heter det som anhålls då av rättsregistercentralen. Och det här registret finns då infört då personer som har dömts då till ovillkorlig eller villkorlig fängelse, kombinationsstraff, övervakningsstraff, bot som döms utöver villkorlig fängelse, samhällstjänst eller övervakning, ungdomsstraff, böter istället för ungdomsstraff, avsättning av tjänst. Så det står preciserat ganska rakt av vad det innefattar. Och det innefattar inte parkeringsböter på Torggatan, som kanske någon var lite orolig för här. Sen finns det också anvisningar när det har avförts från registret. Det finns olika tider på 5 år, 10 år, 20 år på grund av straffets art då. Och sen frågar de vad det kostar det här. Och det står tydligt och klart att det söker man det här så. Allt det här kan sökas elektroniskt. Elektroniskt som har en behandlingstid direkt eller då upp till 7 dagar. Och det kostar då 6 euro för ett utdrag. Är man studerande då och vill jobba med barn så kostar det exempelvis 0 euro. Så där är också olika vad heter det, skalor. Sen framkom det här också som intresserar mig också att det här med ifall med från andra länder så att säga kommer det andra länder. Och det finns, det byts, alltså straffregisteruppgifter byts ut mellan EU-länder. Så begär man ett sådant här utdrag så kan man också begära rättsregistercentralen att begära in uppgifter från EU. För det här samarbetet har pågått sedan 2012. Så också vad heter det, får man in det. Och där är det behandlingstiden lite längre, 10-20 dagar. Så allt borde nog vara på plats. Så där kanske man kan sen ta upp i utskottet för att få in det i ett betänkande också. Så vet vi alla vad som gäller. Tack talman.
Jo, då har två repliker begärts och den inledande repliken ges till minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman. Det stämmer mycket väl det som ledamoten Assuma påtalar här när det gäller just de här reglerna, hur och när brott längre inte förekommer i registret. För det finns alltid en målkonflikt mellan det här med personlig integritet och arbete, om man säger så. Så det finns ganska bra regler kring det. Men jag kommer att återkomma till alla de här frågeställningarna också formellt sett i utskottet. Och så samla på er frågor, alla som sitter i utskottet, så lovar jag att besvara dem där också. Tack.
Svarsreplik, ledamot Assuma, varsågod.
Talman, tack minister Sekai. Ja, det är ju bra att vi alla vet vad det gäller när vi fattar våra beslut, och får man in det ett utskottsbesänka så ännu bättre. Så tack för preciseringen.
Följande replik går till lagtingsledamot Törnros. Varsågod.
Tack talman och tack till ledamot Assuma för researchen här under resans gång, så att säga. Det framgår ju nog ganska tydligt i lagförslaget att kostnaderna ligger på 6 euro om man tar det digitalt och 12 om man vill ha det med snigelposten. Men det som min fråga berörde, det är just om man behöver ett straffregisterutlåtande till exempel från Sverige. Och det rör sig om ett kortare vikariat, kanske ett 3 veckors vikariat. Att det är där som jag är lite betänksam till hur snabb hanteringsprocessen kan bli. Jag menar, tar det flera veckor innan man får det här intyget, så då har man ju ett möjlighet att ta den här tjänsten. Jag säger inte nu att man ska, att vem som helst ska kunna jobba med barn, men jag säger att man behöver kanske fundera lite vidare kring administrationen av och hanteringen av intygen.
Repliksvar, ledamot Assuma.
Talman. Ledamot Dönros har helt rätt att när man vill ha vikarier så vill man ju ha det direkt. Och det står nog här ganska tydligt och klart att vill man ha då uppgifter då från andra så att säga EU-länder, så är handläggningstiden mellan medlemsstaterna 10-20 dagar. Så då kan vi prata om ända upp till 3 veckor. Så det kan nog hända att det vikariatet har nog tagit slut förrän man har fått det papper i handen. Att det, så här är beslutsgången, och det är klart att vi har mycket som kommer. Vi ligger här mitt emellan flera länder, så det är klart att det kommer från öster och väster och alltihop. Så det, men det här står det att så här, det är handläggningstiden vad gäller utomländska uppgifter.
Andra replik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, det som ändå är väldigt positivt är att det finns en stark samsyn i lagtinget kring att den här frågan är viktig och att den är prioriterad, och det är bra att landskapsregeringen har tagit fram den. Men som så ofta gånger förr så blir det så att det som verkar ganska enkelt när vi sitter här i salen, sen när utskottet börjar fördjupa sig i detaljerna, som ju har mera tid att göra det än vad landskapsregeringen har, så brukar det dyka upp en del knoppligheter. Så att jag önskar utskottet lycka till på den här resan.
Och ledamot Assuma avstår från den avslutande svarsrepliken, och det finns inga flera indikationer på att någon vill säga någonting, så talmannen konstaterar att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Omfattat, ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Och då har vi kommit till punkt 6 på dagens, nej ursäkta, till punkt 5 på dagens lista. Och det är betänkanden nu, flera stycken, för kännedom. Ärende nummer 5 är godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det första tilläggsprotokollet till världspostkonventionen och utkastet till statsrådets förordning om det fjärde tilläggsprotokollet till världspostföreningens allmänna reglemente. Och det här är lag- och kulturutskottets betänkande 5/2024-25, landskapsregeringens svar 9/2023-24 och republikens president framställning nummer 9/2023-2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 4 december 2024. Och vi fortsätter punkt 6. Även det är ett betänkande till kännedom, godkännande av statsrådets förordning om ändring av normen 1 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av just sådana besiktningar. Det är lag- och kulturutskottets betänkande nummer 6/2024-25, landskapsregeringens svar på presidentens framställning 2023-2024 nummer 7 och republikens presidents just nämnda framställning. Det här ärendet tas upp till behandling den 4 december vid plenum den 4 december 2024. Följande betänkande till kännedom gäller det är ärende nummer 7 på listan, informationshanteringslag för Åland. Lagförslag nummer 22/2023-24. Och vi har då lag- och kulturutskottets betänkande nummer 7/2024-25. Samt då det nämnda lagförslaget nummer 22/2023-2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 december 2024. Och slutligen det sista betänkandet till kännedom gäller ärende nummer 8 på dagens lista. Det är ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser, det vill säga lagförslaget nummer 1/2024-25 och social- och miljöutskottets betänkande nummer 1/2024-25 jämte då lagförslaget nummer 1/2024-25. Det här ärendet tas också upp till behandling vid plenum den 4 december 2024. Och ytterligare några ärenden till kännedom. Vi har ärende nummer 9 på dagens lista. Ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare. Lagförslag nummer 9/2024-2025. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum som hålls senare. Eller vid ett senare plenum, det vill säga inte bestämt exakt. Det blir efter årsskiftet någon gång. Följande punkt är nummer 10. Och det gäller ändring av kommunalskattesatsen för samfund, lagförslaget nummer 8/2024-2025. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 4 december 2024. Och vi fortsätter med dagens lista nummer 11. Tillägg i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar gällande social villkorlighet, lagförslaget nummer 7/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling också det vid ett senare plenum. Vi fortsätter med punkt nummer 12 på dagens lista. Och det gäller förslag till fjärde ändring av budgeten för år 2024. Och det är alltså budgetförslag nummer 2/2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 december 2024 och motionstiden löper ut nu på torsdag den 5 december klockan 16.00. Följande ärende blir nummer 13. Ärendet Vår demokrati, landskapsregeringens demokratistrategi för 2025-2031. Det är meddelande nummer 1/2024-2025. Detta ärende tas upp till behandling vid ett senare plenum. Följande punkt, nummer 14 på dagens lista. Höjd servicenivå för Ålandstrafikens verksamhet till en lägre kostnad. Det är alltså en åtgärdsmotion nummer 4/2024-2025. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 4 december 2024. Och då har vi kommit så långt som till talmannens avslutning. Nästa plenum hålls i övermorgon onsdag den 4 december 2024 klockan 13.00. Plenum är därmed avslutat.